till Lönsamhetspodden. Podden för dig som vill stärka ditt affärsresultat. Och idag gästas podden av Göran Skugge, senior partner på Pricegain. Jag heter Matilda Hölke, är director och marknadschef på Pricegain. Och idag kommer vi prata om prisets påverkan på våra hjärnor. För det finns ju psykologiska aspekter när det kommer till det här med prissättning och vår förmåga eller vår benägenhet att agera när det kommer till olika prisbeslut.
Så är det. Ja. Så är det. Och jag menar, mycket av den ekonomiska teorin, den bygger ju på att vi fattar rationella beslut. Och det har man ju visat på att så är det inte alltid. Utan det finns en väldigt stor, i alla fall inom privatförsäljning då, B2C, en väldigt stor komponent av psykologi i hur vi fattar våra beslut. Och det kan man som säljare då utnyttja och presentera erbjudandet på visst sätt, ge alternativ och sätta priserna på ett sådant sätt att man tjänar mera pengar. Men jag måste vara tydlig här också och säga att vi på Pricegain då, som konsultar inom prissättning, vi är ju väldigt noga med att det man gör, det ska vara etiskt och moraliskt korrekt. Så det handlar inte om att lura konsumenterna, men det handlar om att utnyttja hur vi fattar våra beslut på ett sätt som gör att vi som företag kan tjäna mera pengar.
Mm. Men spelar det någon roll då, hur priset presenteras?
Jo, men det gör det ju. Om du går i en butik idag och tittar, hur ser priserna ut? Det är ju väldigt sällan som du ser priser som typ 94 kronor eller 96 kronor eller 97 kronor. De handlar ju om att sätta dem på 99 kronor eller 95 kronor, 19,90 och så vidare. Och det är ju inte en slump att priserna är så, utan det beror ju på att man vet att om jag sätter ett pris på 19 kronor så upplevs ju det utav mig som köpare som billigare än 20 kronor. Och liksom attraktiviteten i den enkronans skillnaden är ju mycket större med den prispunkten än om jag sätter till exempel 17 kronor istället för 18 kronor.
Mm.
Så att räknar man fram ett pris som man har tänkt ta och det är, säg, 17 kronor. Ja, men då kan man lika gärna sätta 19 kronor. För man tjänar ju ändå 2 kronor mer per såld enhet utan att man tappar volymer av det egentligen. Lite kan man tappa, men det uppvägs ju mycket utav den ökade marginalen som man får.
Mm. Mm. Men det finns ju också studier som visar att försäljningen faktiskt ökar genom att sätta nior. Jag såg en studie där man hade gjort 5 oberoende studier och försäljningen i genomsnitt hade gått upp med 24%.
Mm, mm. Så är det. Vi som köpare uppfattar ett pris som slutar på en nia som ett större värde. Att vi får en bra deal jämfört med om den slutar på en annan siffra. Och sen finns det också en annan aspekt. Och det är att priset signalerar värde. Och det går ju lite grann emot det vi säger nu. Men om du har en lyxprodukt så ser du väldigt sällan att det priset slutar på en nia. Till exempel en fin klocka eller en lyxig handväska eller vad det kan vara. Utan där har man priser som kanske slutar på 50 eller jämna 100 eller jämna 1000. Det är därför att skulle de sätta ett pris som slutar på 9 så skulle man kanske uppleva att kvaliteten var sämre än vad den här lyxprodukten motiverar. Då.
Mm.
Och jag ska bara tillägga där, man har också gjort intressanta exempel med vin. De flesta produkter, ju högre pris man tar, desto lägre försäljningsvolymer får man. Det är den traditionella efterfrågekurvan. Men på vin, vissa viner då, har man upptäckt att om jag sätter ett högre pris så säljer jag mer av den.
Mm-hmm.
Vad beror det på då? Jo, därför att priset signalerar kvalitet. Så då tror man, trots att det är samma droppar i flaskan, så tror man att det är en bättre produkt när det är ett högre pris och då köps det mer av den.
Mm.
Men det här är ju undantagsfall. De flesta köps mindre ju högre pris man tar.
Mm. Jo, och vi är väl många här som är förvånade över kaffepriserna på stan. Hur man kan handla kaffe för 40-50 kronor ibland.
Ja.
Och att folk faktiskt går och gör det, för det kostar ju inte så mycket att göra kaffet hemma.
Nej, och det är en etablerad prisnivå.
Mm.
Jag brukar, när vi pratar om värdebaserad prissättning som ämnet i en annan podd, då brukar jag fråga folk, liksom om jag skulle fråga dig, vad är en kopp kaffe värt för dig? Hur mycket skulle du vilja betala för det? Ja, men då kanske man svarar, en 5 eller en 10 är väl kanske ett rimligt pris. Och så sen går man direkt ner till någon av kaféerna på stan och köper samma kopp för 40 kronor.
Ja.
Så att liksom det finns en etablerad nivå där som kanske inte svarar mot vad jag tänker mig att det egentligen ska kosta. Men det är den prisnivån och det är jag villig att betala. Och naturligtvis, de som säljer kaffe utnyttjar det här. Finns ju ingen anledning att sälja det för ett billigare pris än vad man kan få för varan när man säljer den.
Mm. Mm.
Men det är värdebaserad prissättning och det är liksom en annan topic i sig.
Ja. Mm. Men just det, här får vi klippa lite. Men nu pratar ju vi mycket B2C här och nior och hur det fungerar där. Men fungerar det här också B2B?
Ja, kanske inte i samma utsträckning som inom B2C. Men det finns ju ingenting som säger att om du tar fram som B2B-företag jobbar ju ofta med brutto- eller basprislistor som man sen efter det rabatterar priserna gentemot stora kunder. Och de här basprislistorna, det finns ju ingenting som säger att du ska sätta priset 18,40 istället för 18,90. Det kommer ju inte du att förlora någon affär på. Men vad som är viktigare där i B2B-världen, det är ju att man gör slutpriset för kunden attraktivt så att det speglar värdet av den kunden för mig. Och det vill säga att jag sätter rabatterna på ett korrekt sätt. Då. Men det är också lite utanför det psykologiska här. Men vad man behöver göra som B2B-företag, det är att inte, om man får en offertförfrågan, att inte bara svara med ett förslag som svar på den offerten utan presentera alternativ för kunden. Så att man får en valsituation för kunden vilket innebär att jag kommer att förhandla inte bara ett pris och ge bort rabatter utan jag kommer att förhandla både pris och innehåll som gör att du kan hålla uppe dina marginaler.
Just det.
Och det här finns det intressanta experiment också inom B2C då. Vi på Pricekin hade ju bland annat för några år sedan en Nils som jobbade hos oss på sommaren. Och han fick i uppgift att gå ut och testa hur folk valde mellan olika glassalternativ en solig dag. Och då gick han fram till 200 personer. Först 100 stycken. Och då hade han två alternativ. En glass med en kula och en glass med två kulor. Med olika priser då. Två kulor glassen var förstås dyrare. Och så frågar man, om du skulle välja glass nu, vilken skulle du välja? Och då valde, jag tror det var 55-60% valde en kula alternativet och resten valde två kulors alternativet.
Mm.
Samma dag gick han fram till 100 andra personer då, ställde samma fråga. Men nu hade han utökat valmöjligheterna. De första två alternativen fanns där. Men nu hade han introducerat ett tredje alternativ med som var alternativ två fast med strössel då och lite dyrare. Och vad händer nu? Ja, det intressanta här är att nu, förut var ju det billigaste alternativet det mest populära. Nu förflyttar man sig upp till mellanalternativet.
Mm.
Och allt jag har gjort är ju egentligen, så att nu blev det populärare än det lilla alternativet. Och allt jag har gjort är att introducera en ny dyrare produkt. Och här handlar det om referenser. Vi, i det första valsituationen, då var alternativ två det dyra. Nu är inte det dyraste utan nu är alternativ tre premiumprodukten det dyra. Och det driver mig som människa att välja den här mellanalternativet, mellanmjölken.
Mm.
Och genom att då bara introducera ett tredje alternativ så kan jag öka marginalerna eller totala täckningsgraden i min försäljning ganska rejält.
Mm.
För att jag har en högre marginal på alternativ två som nu blir populärare.
Just det.
Och det här var ju ett B2C-exempel, men det kan man även utnyttja som jag beskrev nyss i svar på offertförfrågan i en B2B-värld för att öka sina marginaler.
Mm. Men jag tror ju att fler med mig här vill ju alltid göra en bra deal och man ser ofta rabatter ute i handeln. Hur ska man egentligen tänka när det kommer till rabatter? För någonstans driver det ju köp, men hur ska man tänka?
Du menar som företagare som säljare, hur man ska, ja alltså det, man behöver ju rabattera för att driva försäljning, driva trafik till sin butik eller till sin hemsida.
Mm.
Men vad man måste göra, det är att säkerställa att de här rabatterna eller de här erbjudandena som jag har är de bästa möjliga. Så jag måste ha ett syfte med rabatteringen. Jag måste vara säker på att det här sättet som jag gör rabatteringen på nu, det fyller eller svarar mot de mål som jag vill åstadkomma med rabatterna. Att bara sätta rabatter, det kan ju innebära att du förlorar i omsättning och i vinst. I många fall så kanske man förlorar marginaler på den vara man rabatterar, men det driver försäljning, man fyller varukorgen med andra produkter, så att på totalen per varukorg så tjänar jag mera pengar och jag kanske driver volymer också för jag lockar fler till butiken. Men det är viktigt att förstå hur olika typer av erbjudanden och rabatter påverkar det här så att man väljer det rätta och inte bara ge bort marginaler och lönsamhet.
Mm. Ja, för det är ju både viktigt att veta hur man sätter de här rabatterna men också vilka produkter som man rabatterar.
Ja,
och nu kommer vi att prata i ett annat avsnitt kring hur man ska tänka med olika typer av produkter i sitt sortiment när det kommer till prissättning.
Mm. Mm.
Så lyssna på det när det kommer. Men en sak att ta med sig här är ju att man får tänka igenom sin rabattstrategi.
Absolut, absolut. Och det är en väldigt viktig aspekt. Jag menar, när vi pratar rabatter så menar vi egentligen två olika saker. Det ena är genom detaljhandeln, B2C, liksom rabatterbjudanden.
Mm.
Men sen har du ju B2B-aspekten också där du har en, som jag sa förut, en basprislista. Och så sen har varje kund, eller i alla fall de stora kunderna, viktiga kunderna, har ett rabatterbjudande, man ska kalla det för det. Och det gäller att man har rätt struktur i den. Så att man premierar de kunder som är viktiga för mig och har ett stort värde för mig. Och att de förstår hur de ska bete sig för att få bättre priser. Det kanske, volym är naturligtvis en viktig del, men det kan finnas andra funktionella aspekter också. Som till exempel min orderläggning. Om jag gör den relativt kontinuerligt så blir det enklare för säljaren att anpassa sin produktion och då kan han ge bättre priser. Så att det finns många aspekter på det här som man bör fundera igenom och se till att man har inkluderat i sin rabattstruktur. Då.
Mm. Men det här är ju också viktigt i B2C, tänker jag, för att det kostar ju väldigt mycket att få in nya kunder hela tiden.
Mm.
Så att det är också viktigt att tänka efter hur man värdesätter sina befintliga kunder och inte bara ösa på med introerbjudanden
att
man
absolut
ser över de som man faktiskt redan har.
Ja, och det där är ju en utmaning.
Mm.
Oftast så har man ju bättre marginaler på sina gamla historiska kunder än vad man har på de nya, just på grund av att man vill köpa sig kunder.
Mm.
Och det finns ju intressanta exempel på när det här kan gå fel. Och det har jag pratat om förut. Amazon gjorde ju ett experiment för att de inser ju att betalningsviljan, och det här var ganska länge sedan i och för sig, men de insåg att betalningsviljan är sannolikt högre hos sådana som är vana att handla på Amazon och kommer åter jämfört med sådana som kommer för första gången.
Mm.
Så att vad man gjorde då, det var att med genom cookies på datorn kunde man tracka vilka som hade varit på sajten förut. Och då hade man högre priser till den gruppen än vad man hade till de som inte hade varit där förut. Det här gällde DVD-skivor då, så det är ett tag sedan. Men då var det ju någon som upptäckte det. Att när han gick in på sin dator, då fick han ett pris. När han gick in på sin frus dator eller någon annan så fick han ett billigare pris. Och det här, liksom, det blåstes ju upp ordentligt då. Och Jeff Bezos var ju tvungen att gå ut och be om ursäkt för det här. Att det var ett prisexperiment de hade gjort och det hade gått fel och så vidare. Men det visar ju att det är farligt liksom, att tro att man bara kan ta högre betalt av existerande kunder. I längden fungerar ju inte det.
Nej.
Nej.
Så vad är ditt råd nu då till de som lyssnar och funderar på att applicera mer psykologisk prissättning i sin affär?
Mm. För det första är ju det att inte bara sätta det pris som du räknar fram på något sätt, utan avrunda det till en psykologisk prispunkt. Och vad den är, det beror ju naturligtvis på vad ditt pris är. För priser under 10 kronor, då kan det ju vara avrundat till 90 öre så att du har 7,90 istället för 7,70 till exempel. Medan för priser över 1000 kronor så kanske det är att man avrundar till 90 kronor. Så istället för att sätta 1070 så sätter man 1090. Så det bör man göra. Sen behöver jag även se över mitt erbjudande och se till att jag erbjuder kunderna alternativ, så som med glassexemplet som jag gick igenom då, så att man driver försäljning av varor som har hög marginal för mig. Och det här är ju inget oetiskt, det ger ju kunderna ett val och du förstår hur man resonerar, hur man tänker, och det utnyttjar du i ditt formgivning av ditt erbjudande och de prispunkter som du sätter. Så att det skulle vara två snabba råd.
Tack så mycket, Göran. Tack för att du kom och gästade Lönsamhetspodden idag. Och till er där ute som vill ha råd och tips på vägen, tveka inte att kontakta antingen Göran eller mig eller någon av våra kollegor på Pricegain. Tack så mycket.
Tack så mycket, Matilda.